Han har tryckt på räck.
Ja, men gud vad bra. Jag dunkar till bordet, ja. Men det är som typiskt mig.
Ska vi säga sanningen om utgångsläget?
Ja, men det är alltid. Sanning är bra.
Sanning är bra.
Ja.
Ja, vi började skitbra. Och sen så kommer ju den här jävla strulpellen och, som inte är jag. Och säger, du kan vi bryta, för alltså, det här känns inget bra för mig. Alltså nu känns, jag förstår att du behöver kontroll, Susanne, men så här känns inget bra för mig. Så, nej men skit i det då. Då släpper jag väl den här jävla kontrollen. Så nu har jag vänt upp och ner på mina egna minnesanteckningar. Så fatta utgångsläget för mig. Ja. Är det här?
Ja. Och jag kan ju bara säga det att jag har inte tvingat henne att vända upp och ner på sina jävla papper. Det är bara det att jag vill gärna gå på känsla och kunna prata rakt. Och jag ser ju mig själv att jag bara sitter och tittar på ett papper och det blir så stelt. Så det är därför. Men vi är i alla fall tillbaka. Hur har du haft det sen senast?
Jag tycker du är ganska stel faktiskt. Jo, men jag har faktiskt haft det jävligt bra.
Ja.
Jag har ett hårstrå i mun. Ja. Jag sitter och drar i min tunga och Eva sitter och tittar på mig för att fundera så här, vad fan håller hon på med?
Ja, jag trodde du lekte katt.
Jo, men jag har vuxit faktiskt. Sen det förra avsnittet.
Berätta.
Jag är ju relativt van att liksom vara i närheten av mikrofon eftersom jag då är sångerska i grund och botten. Så att det här med la 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 la, det har jag gjort 1000 gånger. Uh-huh. Men att prata och folk lyssnar, det har jag väl i och för sig också gjort ganska många gånger. Men jag fick höra att jag hade en behaglig röst. Mm. Och det som nästan alla har lyft är att vi har så härliga skratt. Och det är ju så här, wow! Helt omedveten om den kompetensen faktiskt.
Men en fantastisk kompetens att ha. Nej, vi fick höra att det var lite smittande. Det tyckte jag var kul.
Ja.
Det behövs faktiskt mer skratt. Ja. Du är så sjukt sugen på skratt. Ja.
Det var ju någon som berättade att hon hade lyssnat på oss på bussen.
Ja.
Och suttit och skrattat högt när vi skrattar. Och jag blev så jävla så här, på riktigt så här, åh!
Ja.
Exakt det jag ville att vi skulle uppnå. Ja. Att någon bara kunde bli lite glad en liten stund. Och så kanske tänka någonting däremellan.
Ja, det är ju perfekt ju. Så otroligt fint.
Så jävla häftigt.
Ja.
Så att den är jag jätteglad över.
Mm.
Själv då?
Nej, men jag tycker nog att livet är rätt bra så där ändå. Det har hänt mycket de senaste veckorna, men jag har lyckats reda ut det mesta. Men just det här med podden, det var ju lite förvånande för det första. För vi pratade ju tidigare om att, men hur många skulle, var det 7 som skulle lyssna? Var det det du hade bestämt?
Ja, det var 7.
Alltså 7 stycken, och tänkte vi kanske våra mammor och våra män och enstaka kompisar som tyckte synd om oss. Men det var ju inte riktigt så det blev, utan det blev ju faktiskt någonting annat. Det blev otroligt många som lyssnade, och det är jättemånga som gillar och följer, och det hoppas vi att ni fortsätter göra. Och bjud gärna in fler som får höra det här, för det, ja... Kanske eventuellt är nyttigt. Ni kommer kanske att skratta lite grann i alla fall.
Kanske, möjligen, eventuellt att det kanske finns ett spår av någonting vettigt mellan skratten.
Ja, men eventuellt. Och just den grejen är ju helt fascinerande, tänker jag. Att vi faktiskt ändå lyckades sy ihop någonting. För då körde vi inte heller på manus, liksom, kan man ju säga. Och ändå... Ja, men det är som roligt att diskutera med dig. Det gav mig någonting. Och jag har ju aldrig poddat förut. Så det var,
jag tror du skulle säga, jag har aldrig pratat med dig förut.
Jag tror att vi lät så här första gången vi faktiskt pratade med varandra. Vi har alltid pratat mycket och garvat mycket.
Ja.
Det är sjukt skönt. Du är ju som en glädje. Inte en glädjeflicka nu, ska jag inte säga. Utan mer som en dos solsken, kan man säga. Som då har en trevlig dialekt.
Ja, för det var det ju faktiskt en som lyfte.
Uh-huh.
Att det var så härligt att höra att vi pratade. Och det var inte så här med dialekt, utan på dialekt. Och min första tanke blir så här, fan Eva, ska vi köra på jämska? Ska vi köra på jämska?
Det är ju helt kört, för jag kan ju inte. Ha en artundakarna typ.
Nej, men kan du inte jämska?
Hette kaffe! Nej, jag kan inte det. Jag är ju från Stockholm.
Nej, men gud.
Men det var ju så länge sedan, så det är ju preskriberat nästan.
Jaha, och då kommer jämskan automatiskt.
Nej, men åtminstone någon slags Östersundsmål, tror jag.
Både du och jag har jättegrovt Östersundsmål.
Ja.
Det har, självklart, vi bor ju i Östersund, liksom.
Vi har bott här länge.
Mm.
Så att, ja, nej, men jag tycker jag, och så tycker jag om dialekter. Jag tycker att vi ska, ja, men jag tycker om när människor pratar precis som de ska prata. Jag behöver inte som göra mig till sådär, det är inte min grej.
Så. Nej, men och jag har ju pysslat så jävla mycket, rent ut sagt, med normer och attityder kring landsbygden och hembygden.
Mm.
Så att direkt när jag såg den här kommentaren så går ju min hjärna tillbaka till landsbygdsutvecklingsbiten i mig och landar i det här, okej. Okay. Här hade vi alltså någon som lever ju liksom i sin hembygd, där hen befinner sig, mm. som direkt reagerar på att vi pratar på dialekt. Medan vi spelar in i Östersund, vi befinner oss i Östersund, vi har liksom bott här hela våra liv. Så att det som de då märker är dialekt, den märker ju inte vi av. Förutom när vi tittar på tv liksom och man hör Östersundsmål, så blir man såhär, åh, en östersundare! Men det visar så tydligt vart man är i sin egen bubbla.
Ja.
Jag älskar ju också dialekter. Mm. Och är ju väldigt mycket i Stockholm, eller väldigt mycket, ja, någon gång i månaden i alla fall. Och när jag är i Stockholm så pratar jag ganska mycket jämska. Jag är inte heller särskilt bra på jämska, men jag lägger gärna in ord på jämska då. Och så pratar jag jättebred Östersundsdialekt. Bara för att det är så jävla kul med dialekter.
Det brukar faktiskt jag också göra. Jag tycker att det är lite kul. Ja, det är det. Det är faktiskt lite mysigt. Jag tänker det kan vara roligt för andra att få höra någonting annat någon gång. Så.
Ja, herregud. Det är ju fantastiskt.
Mm.
Det är huskigt fint med det tockenen.
Ja, men det där förstod jag i alla fall. Det är väldigt fint med det där.
Ja, och jag som är från Offerdal, jag har ju jättebra jämska. Jag kan inte jämska, så jag ska liksom inte köra vidare.
Jag försöker bara briljera med dig. Alltså, nu vet du att jag inte kan, och då ska du bara... Ja, precis. Jag förstod det.
Exakt.
Jajamän. Ja.
Sen hade vi ju faktiskt en. Vi har fått jättemånga fina kommentarer. Vi hade en som inte... Den var inte ens elak, utan det var en man som kommenterade att jag orkade lyssna i 5 minuter.
Ja, men jag tänkte så här, vilken jäkla tur ändå att han orkade stänga av oss också då. Så han slapp lyssna i 45 minuter eller vad det blev till slut.
Nej, men jag var ju mera på den här nivån att jag ville ju svara, vad fan orkade du stå ut i 5 minuter? Det är fan en bedrift.
Vart skickar vi priset? Ja, fast vi kanske skulle ha ett sånt pris.
Orka stå ut med oss?
Ja. Det ska vara ett par förgyllda peltokåpor. Med en rosa rosett på. Det hade varit fantastiskt. Ja. Ja, nej, men grejen är den att jag tänker så här. Att det är ju fullständigt valfritt att lyssna eller inte. Vi kommer i alla fall att plocka upp lite roliga ämnen som vi tycker är intressanta. En del tunga ämnen också som vi tycker är intressanta. Och idag så har vi ju tänkt att vi åtminstone ska prata lite grann om makt.
Makten och härlighet.
Nej.
Makten och härligheten i evighet.
Amen. Tänk att jag kan sånt fast jag inte tror.
Nej, och jag är inte medlem.
Nej, men vi kan i alla fall.
Mm. Och med det sagt så har jag full respekt för Svenska kyrkan, men jag är inte medlem i den föreningen.
Absolut, de gör mycket bra saker.
Mm. Mm. Oh, ja. Men vad är makt för dig?
Makt för mig...
Förutom att få mig att avsluta en poddinspelning och börja om från början.
Ja, nej, men det var den ultimata makten. Nu kan jag dö lycklig. Nej, men jag tänker så här. Jag tycker, och det sa jag förra gången också, att jag tycker att det är väldigt viktigt att man delar makt med andra. Jag tycker att det är en osund form av makt som många, ofta män, utövar. Vi ser, vi har ju ganska många världsledare som inte känns sådär jättelämpliga.
Och grab them by the pussy.
Ja, men till exempel den killen. Men huva.
Men nu pratar hon jämska här.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Huva. Ja, men när man pratar om Donald Trump så blir det lätt så att det blir lite huva. Huva.
Men har alla makt?
Viss makt har de flesta. I alla fall när jag tänker i Sverige på det sättet att ja, yttrandefriheten finns till exempel.
Mm.
Vi har ju liksom våra grundlagar. Det som jag tycker är tragiskt nu, det är att jag är i väldigt hög utsträckning, alltså jag tror att vi drar oss på tok för långt åt det auktoritära hållet, i politiken till exempel.
Ja, där vi ska kontrollera.
Ja, och det gynnar inte oss som land, det gynnar inte oss överhuvudtaget faktiskt. Mm. Inte som individer heller. Jag tror att det är en fördel att vi väljer våra demokratiskt valda ledare på ett bättre sätt. Alltså att vi gör bättre, väljer bättre.
Det som är så häftigt med din tanke, mm. som man ska komma ihåg där, för jag håller ju med helt och fullt. De vi har som representerar oss idag är ju de facto i majoritet, vilket gör att då är det ju majoriteten av svenska folket anser att det här är rätt väg att gå.
Ja.
Utan att bli alltför partipolitiska. Mm. Liksom.
Mm.
Sen det här med makt och tystnad och sin egen maktposition och grejer. Nämnde ju förra avsnittet att jag driver det här Insta-kontot.
Ja.
Då sa jag hur många tusen det var som följde, vilket resulterade i att jag tappade 8 följare och sen inte kommit upp dit igen. Så jag fick inte säga hur många som följer. Men hur som haver, det är inget så här gigantiskt stort, men det är några tusen som följer. Vilket gör att jag har ju i och med det en viss maktposition som jag själv lätt glömmer, eftersom jag sitter bara och lägger ut grejer på Insta liksom. För några år sedan så la jag ut om en skola där eleverna bor på skolan. Och så hade det varit någon sexuell övergrepp eller om det var en våldtäkt och det hade gått till åtal. Minns inte om det hade kommit någon dom. Det var en massa stoj i media om det här och så vidare. Och följare hör av sig och skickar in mera historier som har hänt på den här skolan. Och jag, en del av kontot jag driver är ju att lägga ut det kvinnor berättar om våld och sexuella övergrepp och så vidare. Så jag la ut de här inläggen och med de mått mätt jag har på baguetten, alltså på Insta-kontot, så var det inte särskilt stora inlägg. Det var kanske 500-600 likes och det är inte särskilt mycket där. Det här resulterade i att jag blev uppringd av den här skolan, av en kommunikatör på skolan som var jätteoroad, inte för min del och inte för den här utsatta kvinnans del heller, utan hon var väldigt, väldigt orolig för de här pojkarna. Icke namngivna varken då eller nu. Och vad då mitt utspel skulle göra med deras liv.
Oh, nu är jag så där arg igen.
Apropå maktposition och vrida och vända och se saker från andra håll. Min reaktion när den här människan ringde mig, och det var ett väldigt intressant samtal, därför att hen var ganska påverkad av samtalet. Det märktes att det var obekvämt och det var jobbigt, och att hen tyckte väldigt, väldigt, väldigt synd om förövarna i det här. Mm. Att det här förstör deras liv. De här pojkarna, deras liv är förstört. Apropå makt, den makten jag använder när jag la ut det, vart de väljer att fokusera. Nu tittar jag på Eva och jag tror att hon skulle vilja säga, du, kan vi bryta det?
Alltså, nej, men jag lovar, jag ska inte, men jag blir ju så fruktansvärt förbannad. Alltså, ja. Och det är också en sån här grej. Alltså, för fan vad skevt makt är fördelad.
Och här var ju det spännande att de på skolan hade ju såklart reagerat, för de såg mig som ett maktmedel liksom, att jag satt i en maktposition som jag har många följare. Så de ville liksom lägga locket på här. Mm. Samtidigt så är det ju de facto så att jag, oberoende av hur många följare det är på Insta, är ju bara en tvåbarnsmorsa strax utanför Östersund liksom. Mm. Så att när jag blir uppringd av en organisation som då börjar prata om förtalsanmälningar och så vidare. Nu har jag tur att jag dels kan en del om förtalslagstiftningen själv. Sen är en kompis som råkar vara specialiserad på förtalslagstiftning och sociala medier. Så att jag var liksom aldrig orolig så. Men det är väldigt obehagligt som enskild individ att bli kontaktad av en organisation och ifrågasatt. Mm. Och då har vi liksom skiftat makten där då, att de tog tillbaka makten till i mitt tycke fel sak.
Ja.
Ska också tilläggas att jag tog inte ner några inlägg.
Nej.
Faktiskt.
Nej. Bra. Kan jag säga. Ja, nej. Och det, men det som gör mig så arg, det är det här. Och jag tror, för mig så har det en hel del med den här skeva bilden om att makten alltid verkar ska tillhöra mannen eller den som har utsatt. Eller så. Det är en sån konstig bild i min värld. För mig så fungerar det inte riktigt så. När man är en vuxen människa och gör fel, då måste man faktiskt göra någonting åt det, ställa saker till rätta, försöka göra sitt bästa för att få förlåtelse. Och man kanske inte ens får förlåtelse, men man kan åtminstone jävlar mig be om ursäkt, för det är liksom det minsta man kan kräva.
Mm.
Men när det då är så att man ringer och försvarar de som har förgripit sig på någon, eller de som har utsatt någon för någonting som ingen ska behöva utsättas för, eller om man till exempel är den här schyssta killkompisen som absolut inte tror att den man är eller den kompisen man har skulle kunna slå den han är tillsammans med eller bete sig illa på något sätt. Alltså att vi hela tiden liksom upprätthåller de här konstiga strukturerna av makt därför att kvinnor på något vis ska hållas tillbaka.
Mm.
Eller som nu i veckan när det här kom med det här med styrelser och kvinnor igen.
Från Albright, ja.
Ja, men precis, från Albright. Det här, alltså det är så förvånande att det är år 2024, för i helvete. Och ändå så liksom backar vi utvecklingen. Mm. Det är så skumt. Hur kan det komma sig att vi inte har mer kvinnliga vd:ar? Hur kan det komma sig att vi inte har mer ordföringar som är kvinnor? Hur kan det komma sig att vi måste kämpa så in i helvete för att få mandat, inflytande, makt, ja, i den form vi nu vill ha makt? Mm. När egentligen vilken sopa till gubbe som helst kan liksom kliva rakt in och bara säga så här: jag ska ha 65 000 kronor i lön och så tänker jag inte göra det här, det får någon kvinnlig administratör göra. Mm. Okej. Okay. För jag är bra på det här. Mm. Nej, men nej.
Det där är ju jättespännande. Nu under covid när jag pluggade, ja, så läste jag ju även sociologi. Förutom all genusvetenskap så läste jag ju sociologi.
Ja.
Och läste då bland annat om forskningen kring hur man rekryterar. Mm. Och forskningen är ju supertydlig. Vi har kvotering idag. Det är så jättetydligt att vi kvoterar idag. Men därför att alla högre positioner, så är det så att de män som söker, de rekryteras utifrån vad man tror att de kan göra i framtiden. Medan eventuella kvinnor som söker, de rekryteras utifrån vad de de facto har gjort. Inte bara vad de påstår, utan det granskas också. Vad har hon åstadkommit för resultat tidigare? Och mannen, vad kan han göra framåt? Så det här med kompetens när det kommer till rekrytering, och alla som hävdar att ja, men jag tycker att man ska rekrytera utifrån kompetens. Ja, det tycker jag också.
Mm.
Så sluta kvotera in alla jävla män.
Mm. Alltså, det blir sådär, så att jag inte riktigt vet om jag ska skratta eller om jag ska gråta, för att det känns så otroligt hopplöst allting. Och med det sagt så tänker jag så att vi, klart att vi kan göra bättre. Därför att någonstans måste det här upphöra. Alltså det är ju ett självskadebeteende av organisationer och olika företag. Att välja inkompetenta män. Alltså de får fördelar gentemot extremt kompetenta kvinnor.
Mm.
Och inte sällan så är det ju så att liksom, kvinnor får chansen först när det är 1, 2 eller 15 snubbar som har kört ett företag i botten. Och då kan en kvinna få möjligheten att reda upp i röran. Mm. Då sliter man ju givetvis som ett djur i några år. Och ingen tackar en för det oftast. Och så sen så då som kvinna, så när man har liksom fått upp allting, alla nyckeltal liksom börjar bara blomstra. Därför att man kanske har ett gott samarbete tillsammans med sina kollegor på arbetsplatsen eller på företaget eller vad fasen det är. Och då ska man ersättas, gärna med en man.
Och mm.
En sån som tycker att det går bra att snacka, men inte mycket mer. Och det har ju för fan aldrig handlat om att snacka. För snacka kan ju faktiskt egentligen vem som helst. Som
vi har fastslagit idag att det är din största kompetens.
Ja, i och för sig så är det en av mina absolut största kompetenser att prata på in- och utandning med ungefär 8000 ord i minuten. Men ja, det var det. Men det här provocerar mig väldigt mycket. Därför att makt, ska man ge makt till människor, då ska man faktiskt ge makt till människor som dels förtjänar ens förtroende, tänker jag. Och dels har liksom kraften, engagemanget, drivkraften, förmågan att faktiskt utföra konkret handling.
Mm.
Och som inte bara sitter och liksom byter luft sådär och pratar in i helvete, utan som faktiskt gör.
Mm.
Det tror jag är jävligt viktigt. Och det finns faktiskt otroligt mycket kompetenta kvinnor.
Mm.
Fy fasen, alltså, jag känner hur många som helst.
Typ 7. Nej. Det är väl nog just det med rekrytering. Alltså, som jag sa i förra avsnittet, jag har ju inget jobb.
Nej.
Jag blev ju varslad liksom, tillsammans med en massa kollegor på grund av en större omorganisation. Och de tjänster jag söker är ofta sådana tjänster där män är klassiskt kodad. Liksom. Det är strategtjänster eller chefspositioner på lite högre nivå där det är strategiskt ansvar och så vidare. Och jag har så extremt många exempel på där jag har varit kvar i rekrytering tills det har stått mellan mig och en man och han får tjänsten.
Ja, men han har ju penis. Ja. Vad trodde du? All kompetensen sitter ju i penisen. Jag försöker låta som en pilsnerfilm nu, bara för att jag tänkte på pilsnerkorv.
Och jag fick jätteroliga bilder i huvudet.
Ja, jag är hemskt ledsen. Ja, men det är ju otroligt frustrerande.
Ja, det är verkligen det. Där jag vet, jag kan liksom sitta och läsa en anställningsannons och vet det så här att jag har den kompetensen, jag har den kompetensen, jag har den kompetensen. men jag kommer inte få den här tjänsten för jag är kvinna.
Och det suger. För det är 2024 och vi borde ha kommit längre än så här. Vet du vad jag var med om en gång?
Nej.
Jag sökte ett jobb som chef på en kommun. Och då var det så här att rekryteraren ringer upp mig och så säger den här personen: men hur tänkte du nu? Hur skulle du kunna vara chef för så här många? Det är flera hundra. Jag bara, va? Nej, nej. Alltså, jag skulle ju vara chef för en ledningsgrupp. Mm. De var väl 8? eller vad det var? 6, 8?
7, 10?
Jag vet inte. Kanske 7. Och det tänkte väl jag inte vara så där vansinnigt mycket.
Nej.
Därför att jag har ju varit chef flera gånger. Och då hade jag ju varit chef för fler än så.
Mm.
Nej, men jag menade liksom på att... ja. Och så tänkte jag så här, undrar om den här frågan skulle ges till en man. Alltså skulle ställas till en man. Jag tror ju inte det.
Nej.
För det första. Och så sen så har jag också varit med om en gång när jag sökte en tjänst som... regionchef i ett företag. Då fick jag frågan så här: men kan du vara konkret och liksom bara fokuserad? Du verkar ju bara så glad och trevlig hela tiden. Jag bara, för i helvete. Det är väl klart att fan, jag vet ingen som är så fokuserad och jävla på som jag är. Det finns ingenting som jag inte klarar av. Varför skulle jag inte kunna göra det här? Det är ju hur enkelt som helst. Jag har ju redan typ gjort det.
Nej, men och just
men jag var inte kille.
Att vända på normerna i den frågan. Tror du någon man skulle få den frågan?
Jag ställde faktiskt den frågan. Sen hoppade jag av rekryteringen för jag blev så jävla förbannad. Jag blev headhuntad. Och grejen är den att jag älskar de människorna här. Så att det är som familj.
Nej, men nu när vi ändå snackar om det med rekrytering och chefspositioner och så vidare, så måste jag lyfta det här som så många har bett oss prata om. Kvinnligt ledarskap.
Ja.
Och det är lite så här, don't get me started, för jag blir så jävla provocerad. Apropå ledarskap och rekrytering och män och kvinnor, så finns det ingenting i ledarskap kopplat till varken kön eller genus. Det existerar inte. Jag har under 20 års tid, alltså de tid jag var chefledare, hört... jag vet inte hur många människor talar om för mig att, vet du Susanne, du är så himla manlig i ditt ledarskap. Du är så tydlig och du är så rak, du är så manlig. Nej, det är jag inte. Jag är jag. Nej, men alltså det här är ju positivt. För du vet, kvinnligt ledarskap, de är som mjuk och de är som jäkig och de kan liksom inte ta beslut och så vidare. Så återigen, under covid, när jag passade på att ta lite fler examina, så läste jag om det här i sociologin. Och forskade lite grann kring det här. Och det finns ingenting i ledarskap kopplat till kön eller genus. Däremot finns det koppling till olika personlighetsstilar. Men inte ens de går att koppla till kön eller genus. Så snälla, alla ni som pratar om kvinnligt ledarskap, lägg av. Det existerar inte. Det finns olika typer av ledarskap. Sen om du har snopp eller snippa eller jag vet inte fan vad det ska dra till med. Köttfärsbiff. Det finns ingen koppling till det du har i byxan med hur du leder människor.
Nej,
punkt.
Nej, precis. Tack så jävla mycket. Det är verkligen så. Jag fick världens finaste komplimang en dag. Eftersom jag har varit lite trött i huvudet så här ett tag. Så,
och fick du höra att du var manlig i ditt ledarskap?
Nej, det fick jag inte. Jag fick nog mycket finare än så faktiskt. Nej, men då fick jag höra så här. Du kändes, när du pratade på vårat möte, så kändes det precis som du var förut. Därför att du var tydlig, du var klar, du var positiv och med en otrolig värme. Ja, och det är så jag är. Det spelar ingen roll. Hade inte varit annat om jag hade varit kille heller. Jag är helt säker. Därför att det här är i person. Jag är ju inte ens lik min egen tvillingsyster. Alltså jag menar, vi har ju alla förutsättningar att vara så lika som möjligt. Men det är vi absolut inte. Utan... det handlar om vem man är som person. Och det har jättemycket med ledarskapet att göra. Därför att det finns ju otroligt dåliga exempel på ledare. Och det är ju sådana som tycker att alla andra ska hålla käften, de ska prata själva. Och så sen så ska alla andra göra allting åt dem. Och så sen så, ja men alltså det är bara blaj. Och så finns det faktiskt chefer som om någon är borta, som kanske vanligtvis sköter köket, ja men då kavlar man upp ärmarna och går och tömmer en diskmaskin. Det är inte svårare än så. Jag menar, jag har ju full, alltså jag är ju kapabel nog att byta ett lysrör om det skulle gå sönder. Jag behöver ju inte ropa på en vaktmästare. För att jag kan ju faktiskt själv. Och sen, ja, men personen i närheten, ja, men då ber jag ju såklart den personen. Mm. Men jag behöver inte ringa hit någon om man är i någon annan lokal liksom.
Mm.
Jag tycker bara att det är konstigt. Och jag tycker att det är konstigt att vi är som kollektivt lurade i att tro att män är så otroligt lämpade att leda. För då kan ju män sitta på maktpositioner i 100 år nästan. En del är jättegamla och ser lika gamla ut som de är. Eller värre. Och ändå, de kanske inte har åstadkommit just någonting. De kanske bara har administrerat enorma underskott på olika ställen och sådär. Och så helt plötsligt så ska man fortsätta ge dem. Mm. Mandat på mandat på mandat.
Mm.
Jag tycker att det är konstigt. Jag tycker att det är exkluderande.
Mm.
Man släpper ju inte fram nya krafter som är extremt duktiga kanske. Som kanske har alla de kompetenserna som skulle behövas. Jag tycker att det är ett självskadebeteende. Det tyder på väldigt mycket förvaltande. Jag tror, alltså det är osunt om man säger så. Och ja, men alltså, ja, jag skulle försöka knyta ihop säcken, men nu har jag ju pratat så mycket så jag är helt borta.
Men jag kan knyta åt det apropå Albright-rapporten.
Ja.
För jag har ju, Albright är ju helt fantastiska, ja, på det de gör.
Grymt.
Alltså deras rapporter, har ni inte läst dem? Läs dem, ja, allihopa. För något år sedan så släppte de en rapport där de i den här rapporten fastslog att det finns i Sverige fler vd:er som heter Anders än som är kvinnor. Och då tänker många, jaha, det finns fler vd:er som är män. Nej, det finns fler som heter Anders och är vd än vad det finns kvinnliga vd:er i Sverige.
Det är så jävla sjukt.
Ja, det är verkligen det. Det är så jävla sjukt.
Ja. För då har de inte räknat med alla som heter Leif och Bengt och alla andra namn.
Och Gunnar.
Ja, men, oh, men vi får inte glömma alla Gunnars. En Gunnar, flera Gunnar. Nej, men på riktigt, är det konstigt om man är förbannad nästan jämt?
Nej, det är inte det. Jag hade kontakt med en organisation som tilldelar pengar till nystartade företag för ett tag sedan. Som då skulle göra en riktad satsning mot just företagare som är kvinnor. Därför att de hade märkt att deras pengar gick inte till den målgruppen. I den organisationen så sa man såklart kvinnliga företagare. Det undviker jag eftersom det är ju inte könet som är relevant.
Man kan vara företagare.
Och kvinna. Eller man.
Eller hur, man är företagare helt enkelt.
Precis.
Ja, men oh, vad spännande.
Nej, men också under det här samtalet då så hade de kommit på det här, den här extremt fantastiska idén. Och nu ska vi komma ihåg att det här är inte 10 år sedan. Det här är, ja, det var under covid. Jag minns inte när.
Började 2020.
Ja, ja. Någon gång under covid. De hade då kommit på, och nu citerar jag. Att vet du, Susanne, det finns så otroligt mycket starka kvinnor i Jämtland. Vi har så otroligt mycket starka kvinnliga företagare. Och de måste vi hjälpa. Vi måste hjälpa dem. Så, vi har kommit på att vi ska skapa nätverksträffar för de här kvinnliga, starka företagen. Min spontana fråga blev direkt. Okej, hur många starka män finns det i Jämtland? Han var en man jag pratade med. Han var ganska tyst och det märktes att det blev en sån här whoosh. Den flög långt över hans huvud. Och nästa fråga så sa jag, hur många nätverk har ni för manliga företagare? Varpå han svarar, nej men vet du, det behövs ju inte. För män, de kommer ju på de här träffarna. De är med på alla våra nätverksträffar. Så nu ska vi skaffa särskilda träffar för kvinnor. Jaha, så jag, annars kan ju en idé vara att liksom avsätta särskilda platser för kvinnor och så riktar man inbjudningarna så att kvinnorna kommer på det. Nej, vet du, de funkar inte så, kvinnorna. Nej, hur funkar de då? Nej, men alltså de här starka kvinnorna, de vill ju se oss själv och prata om sina problem. Jaha, vilka problem är det kvinnor som man företag driver?
Alltså. Men jag orkar inte. Nästa gång ska jag ta med mina stukar.
Nej, men och här lyfter jag även med den här mannen att det är ju fastslaget i all forskning att djupare, alltså större beslut inom företag och olika organisationer tas utanför styrelserummen på after work eller i bastuklubbar och alltså det tas in så här off the record.
Inofficiellt.
Ja, inofficiellt, tack. Av män i ledande positioner.
Mm.
Så jag sa det också till den här att hur har ni tänkt angripa det liksom om ni ska ha, om ni ska skilja män och kvinnor ännu mer istället för att liksom arbeta med jämställdhetsintegrering så vill ni öka segregeringen här liksom. Och har den här problematiken att större beslut tas utanför styrelserummen. Varpå den här mannen helt iskallt sa, det funkar inte så egentligen. Och jag har ju återigen, jag har jävligt svårt att hålla tyst. Så mitt spontana svar blev, wow! Det är så över hela jorden, men inte i Jämtland. Nej, vet du Susanne, det har aldrig varit så här. My bad. Nej,
du visste inte att det var Gudfader allsmäktig som du pratade
Nej.
Med.
Nej, apropå makten och härligheten.
Ja, i evighet, amen. Alltså, jag tänker ju så här, ja. Fy fan vad det måste vara jobbigt att dela makt när man är van att ha hela.
Ja.
Det är också jävligt störande. Alltså det finns ju så många som bara skulle kunna maka på sig lite grann så fler fick plats. Mm. Alltså av oss.
Mm.
Vi som inte har snopp.
Ja, man kan ju tycka det. Och liksom, den här situationen, just det här samtalet, det var då en särskild satsning så att det var riktade medel och så vidare. Men det var jättetydligt att den personen som skulle driva den här satsningen skulle också göra så att det blev en förlust.
Mm.
Liksom att det blir inget bra om du har det här utgångsläget.
Nej.
Och det blev ju så liksom. Ja. Och det här är ju ett jätteproblem när man pratar jämställdhetsfrågor. När jag säger att ja, men det här ska vi göra och det här vill vi. Tills kvinnor faktiskt ställer konkreta krav på jämställdhet. För då är man obekväm. Då är man jävligt obekväm.
Så är det ju. Alltså det går ju inte ens att räkna det antal gånger som man har blivit tystad av män som är rädda för en.
Mm.
Alltså för att de förstår inuti sig själva. De kanske inte ens medger det för sig själva. Att oj, den här kvinnan, hon är fan mer kompetent än vad jag är. Hon har betydligt mycket mer utstrålning än jag har. För att jag har ju ungefär lika mycket utstrålning som ett blankt papper. Eller sådana saker. Alltså den här personen skulle kunna nå mycket längre än vad jag kan.
Ja.
Fast hon är kvinna.
Ja, det är jobbigt det där.
Ja, det är ju jobbigt det där. Att man kan bli liksom förbisprungen av någon som faktiskt kan någonting.
Mm.
Och då tror man återigen att det här beror på att hon är kvinna. Att hon har nog säkert bara fått fördelar för att hon är kvinna. För det är ju samma sak med det där. Om en man får ett toppjobb, du vet, alltså, ja. Åh, vad han har gjort sig förtjänt av det här.
Och han är så jävla duktig. För fan, nu kommer det hända grejer.
Kompetent, driven, engagerad. Och så efter några år så får en kvinna komma dit och reda ut saker och ting. Ja, i alla fall. Och så är det en kvinna då som får samma toppjobb. Fast i en parallell verklighet sådär. Ja, hon har nog legat med någon. Hur skulle hon annars kunna få det där jobbet?
Mm.
Nej, men vad tyst bara. Alltså på riktigt, ska vi ha det så här?
Mm. Eller den här klassiska, ja. Man vet ju att det är utseende de har gått på här.
Ja, det är ju... Nej, ingenting sånt här kommer någonsin få mig att vilja liksom, bli man. Däremot så är jag så jävla trött.
Finns det något annat som har fått dig att vilja bli man? Jag måste fråga.
Nej, det kanske var lite dåligt uttryckt faktiskt. Nej, faktiskt inte. Men alltså, jag känner ju jäkligt bra snubbar som aldrig skulle komma på tanken att mästra eller härska eller hålla på. För fan, som är jävligt vettiga och kloka och sunda. Och så sen så finns det de här. De bara så, jag tycker inte att du ska uttala dig i den här frågan för att du är så här. Nästa gång det händer mig så kommer jag bara säga till den här människan, du snälla lilla du, kan inte du bara sitta ner och vara tyst, för jag är så jävla trött på dig. Du måste för fan bara smattra igen kakhålet fort nu. För att det funkar inte, och då kommer jag bli en sån som mästrar, för att jag ger tillbaka med samma mynt.
Mm.
Och då blir jag så obehaglig. Jag respekterar inte den personen, men den personen respekterar ju inte mig.
Mm.
Av sig. Ja, okej. Okay. Tycker du att det är dumt? Nej, alltså jag tycker att man ska säga vad man tycker.
Mm.
Jag tycker att man ska säga vad man tycker jämt. Och jag är stolt över dig. Jag tycker att du är klok och sund. Och så hade den, ja, hon hade ju liksom berättat vad som hade hänt. Och jag tycker att det är bra att man står upp för någonting. Så nej, det känns okej. Okay.
Mm. Ja, men, och just det här att som jag till exempel fått höra jätteofta, eller jätteofta under hela mitt liv, du tar så jävla mycket plats, Susanne. Mm. Du måste hålla tillbaka, du måste vara tyst för du tar så mycket plats.
Mm.
Jaha, men nu har jag ju också, eftersom jag varit chef och ledare hela mitt liv, lärt mig att det viktigaste verktyget jag har, det är mina öron.
Mm.
Så jag är tyst väldigt ofta. Men varför ska jag tystas? För en man skulle aldrig höra något sånt.
Nej.
Aldrig någonsin.
Nej.
En man som hörs mycket och syns mycket, han är driven, han är engagerad, han är en ledare. Mm. En kvinna som hörs mycket, hon är jobbig, hon är påstridig och hon är liksom
obekväm.
Mm. Och är så jävla less på det här.
Mm.
Jag har väl för fan rätten att tycka, tänka och tro. Plus att när det kommer till jämställdhetsfrågor, de här bitarna, jag är jävligt kunnig i det här.
Mm.
Ska jag sitta tyst då liksom när folk börjar prata om, som bara här om veckan så hörde jag någon säga det, att ja, men, jag tycker inte vi ska hålla på med kvotering. Jag tycker att folk ska få jobbet utifrån rätt kompetens. Ska jag då i det läget sitta tyst trots att jag vet att all, vad heter det, rekrytering till högre positioner idag är kvotering. Män kvoteras in tack vare att de är män. Ska jag vara tyst då?
Nej, för fan, var inte tyst, snälla. Var aldrig tyst. Och det gäller typ alla kvinnor på jorden. Håll inte käften, sitt inte ner. Alltså på riktigt, ni är så sjukt bra. Nu måste jag ju generalisera, för jag känner ju inte allihopa. Det är inte alla som lyssnar på den här podden. Men på riktigt, vi måste ju ändra det här. Alltså och det går för långsamt.
Mm. Men sen får vi ju inte glömma, vi är ju faktiskt fostrade alla i samma patriarkala samhälle och samma normer här. Så vi har ju en stor mängd kvinnor som är snäll och talar om för andra kvinnor att, vet du, Eva, nu tyckte jag att du var lite för mycket här.
Mm.
Du kanske ska hålla igen lite. Och inte vara så påstridig, vet du. Det blir lite jobbigt när du är så där. Det är lite obekvämt.
Fan vad jävla härligt det är med systerskap sådana gånger.
Nej, men det här är en het potatis. Därför att det är många som säger att men du ska inte hålla på att trycka ner kvinnor. Ja, fast det är inte det jag syftar på. Det jag syftar på är att belysa normer.
Mm.
Jag har normer. Jag är för fan utbildad i det här. Jag är fullt medveten om att trots att jag kan det här så har jag så jävla mycket förutfattade meningar och tankar och åsikter som skiner igenom. Ja. Och vi måste våga prata om dem.
Ja, och det är just det. Varför kan vi inte ens prata om det? Någonstans så är det... Det känns som att så fort man säger att det här tycker inte jag är rättvist. Jag tycker faktiskt att makt ska fördelas 50-50 så. Hatar du män? Nej, för fan! Jag hatar verkligen inte män. Jag vet inte vart jag skulle nu.
Att du hatar män?
Ja, men just det. Alltså jag hatar ju såklart inte män. Jag kan hata saker som en del män gör. Och jag kan hata sättet som en del män är på. Oftast i kontext med hur de bemöter kvinnor faktiskt. Mm. Eller de som är svagare än de själva. Fysiskt, mentalt eller när det gäller makt. Men rent generellt så älskar jag ju män. Jag tycker ju liksom att de är bra. Många gånger. Och jag är ju själv gift med min man. Som är väldigt bra.
Mm.
Så att det här tycker jag också. Det blir som någon slags kvasidiskussion om att, ja men Eva, bara för att du tycker att det är så jävla orättvist behöver du inte hata alla män. Nej, men jag gör ju inte det.
Men om du gjorde det, varför är det primära att vi kvinnor måste se män som några jävla gudar?
Ja, och varför ska de vara normen i allting?
Mm.
Herregud, alltså jag känner ju jättemånga supertråkiga killar också. Alltså sådana där som bara är så tråkiga så klockorna stannar och ändå så ska man lyssna på dem liksom. Och då tänker jag så här, herregud, här kommer jag, jag är som ett jävla kinderägg liksom, bara så här, skitgullig, jättetrevlig och pratsam och skrattar högt och det var mer än tre önskningar va? Men sådär, och har ändå lite utstrålning. Ja men lyssna på mig då. Nej men du är inte man. Nej just ja, ja men förlåt, åh jag glömde. Nej men det är ju jättetråkigt. Kan inte jag bara få ta plats på samma sätt som vem som helst kan få ta plats? Eller borde kunna få ta plats? Varför kan inte jag få höras lika mycket som en man?
Mm.
Därför att jag kanske, alltså ofta när jag pratar och så sen ska en man prata så är det ju faktiskt så att det har ju ofta hänt att den personen bara har upprepat det jag har sagt redan.
Mm.
Nej men kom med någonting eget. Alltså tänk dina egna tankar. Du kan ju inte tänka mina. Så här. Och då blir jag bara, känner att jag har världens största ögon nu för att jag blir så förvånad när jag tänker på det här.
Nej, och jag blir tyst för jag blir verkligen så här att det är så jävla tröttsamt. Ja. När man pratar om det så blir det så tydligt. För jag menar, vi har ju haft det så här hela livet.
Mm.
Skola, förskola, dagis, jobb, engagemang. Så vet man redan från början att ska jag kunna göra någonting här eller vill jag ha den här positionen eller vill jag ha det här jobbet eller vad det än må vara, så måste jag prestera dubbelt så bra som alla män. Och det är liksom ingen så här som jag tror, utan det är jag fullt medveten om. Jag måste vara absolut bäst i exakt varenda checkbox för att ens vara påtänkt på det här. Och trots det, när jag väl får positionen, så kommer det röster. Aha, ja, ja. De skulle ha en ung tjej nu den här gången. Det var därför. Det var jämställdhetsplanen som sa det. Så trots det att man sitter med den här kompetensen, man har liksom gjort alla rätt hela jävla vägen. Mm. Så när du än hamnar där, så kommer de ändå att trycka ner dig. Därför att du ska inte tro att du är något, flicka lilla.
Jag blir så jävla trött.
Men då är det ju också det här, det som möjliggör allt det här, den här negativa maktutövningen, det är ju tystnaden.
Det hatar jag.
Och ska man knyta det till organisationer, ett ofantligt maktmedel i en organisation är till exempel lönerevisionerna. Mm. Och när man har haft lönesamtal och alla chefer som säger, vet du Eva, nu har ju du fått en lön som är otroligt, den är jättebra, men alltså du förtjänar verkligen, men den är ju lite högre än alla andra, så att, vet du, prata inte med dina kollegor om det här. Nej. I och med det så har ju chefen total kontroll över lönesättningen, eftersom man ska vara tyst. Mm. Och just det här med att vara tyst, det är ett sånt extremt, det är ett jävligt bra maktmedel, ska jag säga.
Mm. Obehagligt, men också.
Ja, och fruktansvärt fult. Mm. Därför att så länge någon kontrollerar vad du säger och till vem, så har den människan makt över dig. Och nu knyter jag tillbaka till våld här och mäns våld mot kvinnor. Mm. Att det som gör att det fortsätter och fortgår, och framförallt den stora mängd eftervåld som vi har i samhället, är på grund av att det är så skamfyllt att prata om det här. Så tystnaden gör att det kan fortsätta. För det är när vi pratar om saker, då tar vi fram trollen i solen och så puff! Mm. Så exploderar de.
Vi måste verkligen prata om allting som är jävligt obehagligt att prata om.
Ja.
Precis, hela tiden.
Ja.
Ja. Det är därför du och jag inte några. Vi kommer ju aldrig bli bjudna på festen.
Nej, precis, hela tiden.
Men det kanske är skitjävla detsamma. Du får komma hem till mig och dricka en liten cider någon gång. Ja. Nej, men jag förstår vad du menar. Eller jag håller ju såklart med om det. Och det här är... fan vad jag blir beklämd alltså. Att vi inte har kommit längre. Mm. Och den här passiva acceptansen. Om vi leker med att man är en grupp människor. Mm. Och så är det någon som beter sig dåligt. Och någon eller några som beter sig dåligt och utsätter någon annan eller några andra för, egentligen för psykiskt våld, kan man väl säga. Och så sen så får man, alltså så är det någon som säger till. Mm. Som visar civilkurage och faktiskt säger, vet du en sak, det där som ni gör nu, det är inte okej. Okay. Det är våld. Det ska inte fortsätta. Ni måste sluta. Alltså tydligt liksom påtala problemet. Kalla det för vad det faktiskt är. Mm. Och uppmana någon att sluta. Mm. Så är det så förvillande, blir det ett ord. Ja, men skitsamma. Det är så otroligt få människor som törs göra det där. Mm. Därför att de allra flesta är så rädd för att förlora sina egna positioner. Bli utsatta själva. Det är obehagligt att gå i konflikt. Mm. Framförallt med människor som man gärna vill vara med. Mm. Och som man är beroende av. Mm. Och då är man hellre passiv och tittar undan. Mm. Det gör ju att det här våldet, det psykiska våldet som man utsätter, som den här gruppen utsätter en eller flera personer för, fortgår ju. Mm. Utan att någon säger ifrån. Mm. På riktigt. Mm. Hade jag varit de här personerna, så hade jag polisanmält till exempel. Mm. Ni får inte hålla på så här. Det ni gör, det är att ni utsätter de här för våld. Alltså man måste vara så tydlig. Man måste våga vara så tydlig. Mm. Och man måste våga vara obekväm. För är man inte det, då ska man inte heller ha makt. Därför att då står man inte på de svagas sida.
Mm. Nej, och där tänker jag att det här gäller ju alla oss. För nu det vi pratar om, det är jättelätt att tänka att det är de här stora strukturerna, om man målar med stora penseldrag. Backar vi ner på individnivå och tänker i fikarast, alltså i fikarummet på kafferasten på jobbet. Mm. Om man hör någon säga någonting till någon annan och inte säger ifrån, då är man en medspelare.
Ja.
Då står man bakom den kränkningen som har hänt. Och där har vi alla ett jättestort ansvar, tycker jag. Att faktiskt våga tala om att, vet du, det är inte okej att bete sig sådär.
Nej.
Och då är det ju det här, ja, men man vill ju inte skapa dålig stämning. Nej, fast det är ju inte du som skapar dålig stämning genom att kalla någon för fula namn eller kränka någon på olika sätt. Det är ju personen som gör det.
Ja.
Och det där leder ju in på nästa grej, om man ska koppla på kvinnonormen. Att vi får ju lära oss från vårt absolut första andetag att vi ska vara behagliga, vi ska vara fogliga, vi ska vara trevliga. Det är liksom det primära med att vara kvinna. Vi ska ta hand om och se till att alla runt omkring oss mår bra. Som en passus så pratar jag och Eva om det här på lunchen.
Ja.
Och jag är expert på det här. Det är jättesvårt att tro, men jag har verkligen det här fullt ut. Att jag är så noga med att alla ska må bra och jag slätar över och jag tar ansvar för hela jävla jorden. Alltså skulle Eva komma och säga att, vet du, nu blev ju de osams där borta. Men vet du, jag måste gå och lösa det här. Åh, jag måste hjälpa dem. Åh, gud vad jobbigt att det blev så här. Oj, 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 oj. Klassiskt kvinnligt. Även liksom när det inte berör mig överhuvudtaget. Susanne, kan du hjälpa till med det här? För vi tycker det. Ja, fast nej, jag kan inte just nu. Det finns liksom inte. Och nu tappar jag tråden.
Ja, fast du började prata om fikarasten och att man ska säga ifrån till varandra.
Att kvinnor som utsätts för kränkningar, sexuella kränkningar eller fysiska eller psykiska eller våld eller vad det än må tänkas vara. Just det här med sexuella kränkningar på arbetsplatsen, så är det ju ofta så att de vill inte berätta därför att det skapar så dålig stämning för mannen. Och att man lätt hamnar i den här att jag gjorde fel, han menar inte, han skoja, och om inte jag fattar det skämtet så är jag obekväm. Det är klassiskt kvinnligt liksom, alltihop. Det här gör ju också att män fattar ju inte att det är ett övertramp, för hon sitter ju och skrattar. Sen kanske det finns män som vet och gör det ändå, I don't know. Men liksom att vi har den här problematiken att kvinnor ska vara så jävla trevliga. Vilket gör att vi accepterar vad som helst.
Ja, tyvärr så fick väl varken du eller jag den jävla genen, för att ingen av oss är ju särskilt trevliga. Men jag är betydligt hårdare än dig, måste jag säga. Därför att jag, alltså jag tänker så här, man är vuxen. Man är en vuxen människa. Och är man en vuxen människa så har man ganska mycket ansvar. Och jag tänker ju att när någon gör fel, och det blir ju nästan som att man projicerar det på någon annan. För att om jag märker att någonting är fel, eller att någon gör någonting fel mot någon annan, då måste jag hantera det. Jag gör det ofta separat med bara den personen, därför att jag tycker att det är lämpligast. Men jag har också tagit upp konflikter i stor grupp när det har behövts. Därför att jag tycker inte om att prata om människor det jag inte kan säga till dem, helt enkelt. Och det handlar om respekt. Absolut. Men det jag tycker är viktigt, det är det här att om jag vågar ta plats, vågar säga till, vågar stå upp, så innebär det att fler kommer att kunna göra det. Därför att det är någonting som är djupt osunt med att det ska vara fullständig konsensus i till exempel en grupp. För att vi är olika varandra. Vi kan inte tycka precis likadant precis hela tiden. Och den rädslan att förlora den makten också, i en kontext av till exempel ett företag, en organisation, en förening, en grupp, som gör att man blir nästan irriterad, framförallt då kanske på kvinnor som tar plats och säger vad de tycker, istället för att faktiskt stänga igen sitt eget kakhål och liksom öppna upp sina små paraboler på sidan av huvudet och liksom bara lyssna och ta in någon annans tankar för en gångs skull, som kanske skulle kunna tänkas vara ganska bra att ha med sig. Även om det betyder ju i praktiken att man faktiskt lämnar ifrån sig lite av den makt man redan har. Och då kan det ju vara både namnkunniga, alltså de som kallas starka män och starka kvinnor, så måste jag ju säga. Alltså sådana som har hängt med sig en Sundsvallbrand och inte kommer flytta på sig överhuvudtaget. Men man växer när man gnussas emot varandra. När man utmanar makt, tänker jag. När man ifrågasätter, ställer frågor, diskuterar. Ibland så kan det till och med bli lite hetsigare. Man tycker inte lika. Men det som är så jävla ballt, det är det att törs man göra det här, är man så modig som man törs utsätta sig för det här, så blir det någonting annat. Det växer, det utvecklas. Och vem fan vill förvalta saker när man kan utveckla det istället? Mm. Alltså då får alla också möjligheten att bidra. För man kan inte sitta på röven och gnälla över att ingen vill vara med i ens egen förening eller i ens egen organisation eller att företaget går dåligt och knackigt. Om man inte vågar låta nya krafter komma in.
Mm.
Ofta kvinnor. Mm. Därför att vi är vana att kämpa som idioter. För som sagt, vi måste ju jobba dubbelt så hårt för att få det som män kan göra för typ hälften av insatsen.
Mm.
Åh, nu blir jag så här trött igen. Alltså jag fattar inte. Jag bara, så här, kroppen har ett motstånd mot det här. Jag bara känner, men gud, vi kanske måste skratta lite mer.
Ja, jag tror verkligen det. Nej, men och för att göra det kan man kanske tänka så här, män som lyssnar på det här,
mm.
vad kommer de att tänka? Jag tror att vi kanske kommer få några som hör av sig och säger, fast så där är det ju inte.
Nej, det kan ju hända. Men det kan ju hända även att det finns, kanske finns någon kvinna som gör det.
Ja, oja, oja, oja. Nej, och sen återigen att det här handlar ju inte om att tala om att varenda man som har en maktposition är en idiot.
Absolut inte.
Det här handlar ju om strukturer som vi lever med idag.
Ja.
Som inte på något sätt är påhittade eller vad fan är du helt jävla vriden eller det är ju inte så. Det här är faktum liksom.
Mm.
Så här ser det ut.
Mm.
Det är bara att förhålla sig till. Och då för att faktiskt skapa en förändring så måste vi ju prata om det.
Så är det ju.
Och så sen den här eviga gamla klyschen att ja, fast som man så är det faktiskt jävligt jobbigt när ni drar alla män över en kam och säger att alla män är svin. För alltså jag är ju en bra man och fatta, jag mår faktiskt jävligt dåligt av att pekas ut som dålig. Det blir lite så här, ja, stackars dig.
Mm. Alltså jag vet ju inte, men jag tycker ju att det är ganska jobbigt som kvinna att bli utpekad till att vara snäll, mjuk och vän och sådär. Och så är jag liksom raka motsatsen. Det finns ju som inte ett mjukt ben i den här kroppen. Jag är ju jättekärleksfull och liksom mysig sådär, men jag är ju för fan inte mild. Det är väl kanske ungefär det sista jag skulle beskriva mig som. Mild, det låter som en sån här riktigt, riktigt tråkig yoghurt. Alltså sådär, som man... Nej men blä.
Jag satt faktiskt och pratade med en man för ett år sedan kanske var.
Var det senast du pratade med en man?
Ja, jag har slutat prata med min sambo. Nej men som lyfte just det här. Och det här var i relation till mäns våld mot kvinnor.
Ja.
Tror jag det var. Så satt han och förklarade för mig att det är ju fruktansvärt att vi har de siffror vi har angående mäns våld. Att det här är ett jätteproblem som vi märker måste ta itu med. Men... Och då säger han det, vet du Susanne, det är jättejobbigt när man framställer alla män som svin och att alla män utsätter sina respektive partners för våld och att vi alla är svin som misshandlar kvinnor. Och så tittar jag på honom och så säger, men vet du, jag kan ju tycka att det är en ganska liten parentes om man jämför med att 75 000 kvinnor per år utsätts för våld och cirka 15 per år dödas. Så tycker jag att om ni män får en lite sårad självkänsla, en ganska skitliten parentes i det här sammanhanget.
Mm.
Och någonting som jag inte riktigt bryr mig om, faktiskt.
Nej.
För då är vi ju återigen där i att, men vet du, vi måste ju ta hand om. Och vi måste ju se till att alla mår bra och att alla känner sig.
Åh, vad skönt ändå att det inte syns när jag himlar med ögonen.
Ja. Nej men det här är ju jättevanligt.
Ja.
Det här är just det här att, ja, fast inte alla män. Den törs jag påstå att jag får nästan varje dag.
Ja, för fan.
Och det, både från män och kvinnor.
Ja, det är helt otroligt.
Och då kan man ju också associera till att så här, vi snackar om att vi ska stoppa rattfyller.
Mm.
Vi ska stoppa tjuvjakten eller vi ska stoppa knarkhandeln. Alltså, inte alla rattfyller. Inte alla tjuvjakter.
Nej, och när man liksom pratar om det på det där viset då inser man ju att det är jättedumt att säga det.
Ja, men vi har ju faktiskt en statsminister som har stått i debatt och sagt det. När de faktiskt började debattera mäns våld mot kvinnor så gjorde han en sån jag vill vara tydlig här med att inte alla män utövar våld.
Ja. Ja, alltså jag är ju inte partipolitiskt bunden, men en del saker. Jag blir så här obekväm, så jag kan inte sitta still riktigt. En del saker, ja. Ibland kan det vara skönare när människor håller tyst. Mm. Så är det faktiskt. Oh my god. Ja. Ja, hörru du, vi har hållit på ett tag.
Mm, vi ska börja samla ihop den här påsen med makten och härligheten i evighet, amen.
Ja.
Vad har vi landat i då? Att vi hatar män. Inte alla män.
Nej. Nej, vi gjorde ju inte det. Men jag tänker så här. Jag tror att vi måste börja se på makt på ett annat sätt. Och det är väldigt tydligt för mig att man inte bara kan överlåta det här till alla andra, utan man måste aktivt som individ i ett samhälle faktiskt aktivt också jobba för att det ska bli på ett annat sätt, där kvinnor får samma plats, eller lika stor plats ska vi säga, som män har. Och det kommer ju att innebära att män får ge bort en del av den makten som de redan har, som de alltid har haft, för att kvinnor ska kunna återta eller ta den makten. Jag kan inte säga återta riktigt, för de kanske aldrig har haft den. Kände jag nu. Men, nej, men alltså du förstår. Jag tror att vi måste liksom kollektivt göra det här tillsammans. Och att vi ska förstå vikten av det här. Jag förstår att det provocerar något helt kopiöst. Men samtidigt så kan jag ju inte förstå för min värld hur vi ens kan komma på tanken att nominera en sån extremt inkompetent person som till exempel Donald Trump till ett av världens viktigaste ämbeten.
Mm.
Alltså som nu, jag bor ju givetvis inte i USA och får ju inte rösta där. Men jag kan inte förstå att vi som mänsklighet tycker att det han säger är intelligent. Därför att för någon dag sedan så läste jag någonting på Twitter, gamla X, eller något socialt medie i alla fall. Och då var det någon som hade lagt upp en bild som var så talande, och det här är absolut inget direkt citat, men då var det sådär att om man ville lära sina barn vikten av att gå i skolan, så skulle man först visa dem ett tal med Barack Obama, och sen så skulle man visa dem ett tal med Donald Trump, och då skulle de förstå. Och det kan ju låta väldigt elakt. Men jag kan ju för mitt liv inte förstå hur man kan tycka att en person som uttalar sig nedsättande om kvinnor och utrikesfödda och ja, men liksom funktionsnedsatta eller funktionsvarierade på det sätt som han gör. Han kan ju till och med håna människor på de här olika rallysen. Och då tänker jag så här, hur kan man ens komma på tanken att det här är en person som skulle vara lämplig att leda någonting?
Mm.
Utom möjligtvis sin egen automatiska gräsklippare som kanske eventuellt skulle kunna funka.
Alltså det här, Bosse heter våran.
Ja, Sven heter våran. Men det är ju någonting som är väldigt, väldigt märkligt i det. Alltså vi måste se över hur vi ger vårt mandat. Mm. Därför att vi, någonstans måste vi sluta gå på impuls och säga, men det där lät bra. Ja, det var ju värsta populistiska smörjan, men absolut, tycker du det? Så vi måste prata mer. Vi måste prata mer om allting som känns svårt och tungt. Vi måste prata om makt. Vi måste prata om män och kvinnor. Vi måste prata om partipolitik och politiska frågor och sakfrågor. Vi måste prata om hur vi vill ha det i vårat samhälle. Och eftersom jag så gillar jag ju nästan alla människor, utom de som beter sig som idioter, därför att de har ganska svårt för, framförallt om de skadar andra, då är de väck liksom. Men om man är som jag, så finns det ändå ett jättestort hopp om mänskligheten. Och jag tänker att om vi bara slutar liksom slurpa i oss sånt här skit som Kardashians och alla som vill att vi ska konsumera ihjäl oss och sådär, då tänker jag så att då kanske vi skulle kunna få någonting annat istället. Någonting som var liksom, hade lite mer substans. Någonting som faktiskt var till gagn för flertalet av oss. Istället för att bara några få ska få makten och härligheten i evighet. Amen.
Mm.
Jag vet inte. Men jag tror att det är viktigt. Och jag tror att vi måste bli mer kraftna när det gäller vad vill vi ha? Hur vill vi ha det? Hur gör vi det här tillsammans?
Mm.
Ja, jag flummar ju som vanligt, ja. Så nu kan väl du knyta ihop det här lite snyggt.
Ja, just det. Nej, det är ju... Det är tomt.
Är det tomt nu?
Ja, du sög ur den här sista energin jag hade i min stackars skalle.
Nej, men gud, förlåt.
Den makten, den tog du.
Den hade jag.
Nej, men jag håller ju med om det du säger. Men ser ju samtidigt att det finns människor som tänker att ja, men jag har ju kommit till den här insikten. Jag har sett det här. Och därför stöttar till exempel Donald Trump. Och det finns ju också, jag menar, det finns gott om både män och kvinnor som vill att vi ska backa i jämställdheten. Mm. Att kvinnor, att det är positivt om kvinnor är hemma till exempel och tar hand om barn och familj. Därför att då slipper kvinnor ansvaret av att ha ett jobb. Till exempel. Eller att om män jobbar och styr ekonomin så slipper kvinnor fundera över ekonomin och vara orolig. Det finns liksom alltid två sidor av det här jävla myntet. Och där är också vem som har mer eller mindre makt och så vidare.
Så. Men en del av oss vill ju faktiskt inget hellre än att vara lite oroliga.
Ja, men och lika så, jag menar när covid kom och om jorden är platt eller inte och foliehattar, det finns ju konspirationsteorier för allt. Allt. Jag har suttit i samtal där jag fick höra att Sveriges rättsväsende styrs av de andra. Att det finns en hemlig liksom sammansvärning, en hemlig klubb, förening typ, som styr svensk rättsväsende. Och eftersom jag då är nämndeman, eller vad då, så är ju min första fråga så här, wow, vilket är det? Hur blir man medlem? När har de möte? Vem skickar kallelsen? Vem betalar in medlemsavgiften? Liksom, hur sköts det här?
Måste man vara man?
Ja, nej, men, och det, liksom, det fanns det inga svar på.
Nej.
Och då när jag påpekar, jag är nämndeman. Jag är en del av svenskt rättsväsende. Så fick jag den här klassiska, men du förstår inte, Susanne. Nej, det vore ju dumt. Jag har ju bara suttit som nämndeman i 5 år eller vad det var. Men nej. Och det är ju de här klickarna som också är så extremt farliga, tänker jag. Och det är ju det som sker nu när till exempel Donald Trump blev president. Han fick makt som han absolut inte skulle ha.
Mm.
Och i min värld så, det räcker med liksom hans uttalande om grab him by the pussy.
Ja.
That's it.
Att han ens kunde bli president.
Ja. Och sen såg vi också i med stormningen av Kapitolium.
Ja, men herrejesus.
Det är ju ett extremt tydligt exempel på hur utövande av makt kan skapa fruktansvärt farliga situationer.
Mm.
För han sa ju jättetydligt att typ vi går till Kapitolium. Mm. Någonting liknande. Mm. Ja. Och såg vad det slutade med.
Ja, människor dog.
Mm, precis. Och där är det ju också just det här att han är vald på demokratisk väg.
Mm.
Sen har ju USA en jävligt konstig demokratisk process.
Mycket.
Men han är vald.
Ja.
Vi måste därför alla ta ansvar och verkligen granska det vi väljer kritiskt. Mm. Jag har varit partipolitiskt bunden, inte medlem i ett parti. Och är skitnoga med när jag läser partiprogram och så vidare.
Mm.
Och verkligen granskar allting kritiskt.
Mm. Och jag håller med. Och jag tänker så här, jag är ju inte heller partipolitiskt engagerad. Men just när det gäller att granska makten så tänker jag att det är jävligt viktigt, om man är medlem i ett parti också, att man faktiskt tittar på sin eget partis partiprogram eller på de förslag som kommer och tänker så här, är det här någonting som jag kan stå bakom?
Mm.
Alltså varför, är det här någonting som jag behöver ifrågasätta? Mm. Därför att någonstans tänker jag att man måste ifrågasätta det som inte känns riktigt bra för en.
Mm.
Det är också en del av att inte vara en passiv åskådare utan att faktiskt agera när någonting är fel. När någonting man känner att någonting inte är någonting man kan stå för.
Mm.
Därför att då måste man ju få det förklarat för sig. Det kan ju vara så att det är en missuppfattning bara. Eller så måste man få komma med ett motförslag. Att så här, skulle vi inte kunna göra så här istället?
Mm. Så Eva,
det kanske.
Kan du stå för det här avsnittet?
Ja, men jo, allt utom att jag kanske har lite dålig humor. Jo, men det kan jag. Du då?
Ja, det tror jag.
Mm. Fast du inte fick ha något manus.
Ja.
Alltså, fattar du att det funkar? När jag läste det där som sagt, som du hade skrivit för min dotter, så hon bara, men shit, vad strukturerad och ordentlig hon är. Och jag bara, jo visst, jag fick nästan panik.
Och så då för att förtydliga så har jag självklart inte skrivit ett manus as in Eva säger.
Nej.
Susanne säger. Jag hade skrivit en kort bakgrund, kopierat från Wikipedia. Och så hade jag skrivit lite frågeställningar till Eva. Typ 5 punkter. Ursäkta att jag gillar att vara förberedd liksom.
Vad synd att du sa att du kopierade det från Wikipedia. Men jag bara så här, men tjena, vilket språk hon har. Det är bara vi två som ska göra det.
Nej men gud, det står ju till och med på pappret.
Gör det.
Ja. Enligt Wikipedia.
Ja, det gjorde det. Den var så svag hos mig så den såg jag inte överhuvudtaget. Jag såg bara det feta svarta texten.
Ja. Nej, men vi ska väl avrunda här och se vad det här kan landa i.
Ja, det är väldigt roligt att prata.
Mm.
Alltså på riktigt. Sen så tänker jag att vi kör igen. Undrar vad det blir då. Kom gärna med förslag. Det
tycker jag är herregud.
Jätteroligt. Ja, och så ja, vi lallar vidare liksom.
Ja, och se vart det landar.
Ja, förhoppningsvis utan att skrivet.
Du, vi hörs.
Ja, vi hörs, hej.